Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Äntligen, Emilia. Fågelkvitter, hör du?
Ja, så underbart.
Vårsolen, känner du? Och vad passar då bättre än att hylla vår grymma poddpartner Synoptik? För det är ju hos Synoptik som du, jag, vi alla hittar säsongens bästa, snyggaste, mest stilsäkra solglasögon. Från välkända exklusiva varumärken som Ray-Ban, Bottega Veneta, Miu Miu, Prada, Tom Ford... Jag kan hålla på.
Alltså du kan hålla på, men vi har ju två saker att tipsa om. Först och främst en rabattkod. Du får 30% på valfria solglasögon med koden SÄKERSTIL30. Och det här gäller alltså på alla solglasögon online och i butik till och med den 12 maj 2024.
Ja, alltså jag vet att det låter lite bra för oss sant. Men vi har ju liksom fått tjata till oss denna.
Så himla bra.
SÄKERSTIL 30%. Andra tipset är ju solglasögon med styrka. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka. Så du kan säkerställa skarp och stilsäker syn i solen. Och för mig är detta ett sånt lifehack. Alltså slipade solglas kan man ju sätta i en vanlig båge. I ett par solglasögonbågar. Och lite kort trender. Gå in förstås på din närmaste synoptik. Eller så kan jag bjuda på power minimalismen som jag älskar. Peach fuzz förstås. Hela den färg skalan tycker jag känns superfint. Älskar ju vinrött. Alltså jag har spannat in ett par vinröda underbara, lite så här Diana 90-tal. Alltså de är så snygga. De är så fina. Tack för dem, Synoptik.
Så coolt. Och måste också säga, med Synoptiks glasögonabonnemang All Inclusive så kan man ju få flera par solglasögon så att man kan kombinera solglasögon med styrka och med vanliga glasögon. Och kanske linser. Det här är alltså perfekt inför solsäsongen, eller hur?
Väldigt bra.
Du får två par endast från 90 kronor i månaden.
Ja, det är bra.
Och då ingår också all service.
Mm. Och glöm nu inte koden SÄKERSTIL30, för det är så 30%, du hörde rätt, på alla solglasögon.
Ja, så bra.
Boka tid eller kolla in på Synoptik. Stort tack, Synoptik.
Alltså, när jag tänker vår, då tänker jag typ bara på en sak, och det är ju sneakers.
Mm.
Eller hur? Och jag tänker också på en sneaker-ikon från vår partner Treton. För år 1900 så gjorde Tretons första sneakers, vilket gör då Treton till världens näst äldsta sneakers-varumärke.
Ja, nej, men det är otroligt coolt. Jag tror inte folk har koll på det riktigt. 1967 så skapades ju ikoniska Nylight som har setts på, alltså, Aretha Franklin. Björn Borg tänker jag ju på.
Ja,
kanske
Elvis.
Först och främst. Reese Witherspoon också. Ja. Det är lite otippat. Emilia de Porrette, Ebba Kleber från... Nej, lät det lite självgott. Vi säger så, för att vi är så otroligt glada över att få ha med Triton som partner i podden. Och nu den 18 april så får vi också berätta att nu lanserar Triton Nylight 67. Ni hör ju, det är alltså en uppdaterad version på den här ikonen i tre färger.
Ja, alltså det här är då den ikoniska canvas-siluetten med detaljer i fuskläder. Och lädret är tillverkat av äppelrest som kasserats av dryckesindustrin, alltså typ cider, juice, kompott. Och skon blir alltså då helt vegansk. Och det här är ett väldigt innovativt och spännande sätt att ta vara på spillmaterial för att skapa nya stilsäkra produkter.
Verkligen, och vi har ju faktiskt sparat det bästa till sist. Nu får du nämligen 15% på alla de här godbitarna med koden SÄKERSTIL. Och den gäller till sista april på Wingsjackorna, på sneakers, på allt.
Så härligt, på Legacy Cruiserparken.
Ja.
Så fint. Tack, Triton!
Hallå, hallå, Skåne, Kåling, Stockholm. Har vi en lina? Har vi en plan?
Vi har en riktigt stilsäker lina.
Har vi en plan? Ernst går runt och säger, har vi en plan nu? För att vi har tittat på Jönssonligan.
Ja.
Vi har en plan, Emilia. Och jag vill veta allt om hur du har det. Men först måste vi starta med veckans, kanske månadens, kanske årets stora modernyhet som damp ner i veckan.
Ja.
Nämligen att Damna Svärds tidigare chefredaktör Martina Bonnier startar Vogue Scandinavia. Och du, Emilia, ringde upp Martina.
Martina, alltså du har skapat sådana moderubriker och vi älskar det. Berätta, hur gick det här till?
Ja, det är en lång resa. Condé Nast, som för övrigt inte alla som vet det. Det är ju förlaget, men det är också en person. Och Condé Nast, den här personen Condé Nast, var amerikan och startade det här förlaget i början av, eller slutet av 1800-talet. Så det liksom har funnits i över 130 år. Och de ger ut, förutom Vogue, så ger de ut alla de här tjusiga tidningarna som Vanity Fair och Esquire och GQ. Och det är en hel räcka av glamour och alla möjliga. Så att det är tidningshistoria, ja. Grand Royal.
En tidningsgigant.
Ja, det är, och det är Vogue är dessutom deras flaggskepp då. Och det är för oss mode, för dig också Emilia, det är ju vår bibel, kan man ju absolut säga, ja, eller hur?
Jag håller verkligen med.
Ja, och där, nej men det går ju till som att det hade ju nästan, eller det är mer än ett och ett halvt år sedan som de kontaktade mig för första gången och frågade om jag var intresserad av det här, och då inte bara i Sverige utan i hela Norden. Och då började vi prata om Vogue Scandinavia för första gången. Sen är det så att de är ju enorma kravställare, så att jag kan säga att jag har gått igenom massvis med intervjuer och skickat in alla möjliga papper och portfolios och fått göra visioner, och sen är det hela den affärsmässiga planen, och sen är det investeringsplanen, och sen är det all juridik, och så det är ett enormt arbete som ligger bakom det här.
Jag förstår det. Vad är målet då? Vad vill du liksom skapa och bygga med Vogue Scandinavia?
Jo, alltså saken är den att vi ska göra någonting som aldrig har gjorts förut till och med. Dels så är det ju på engelska, eftersom vi har ju fem olika språk. Mm. Och egentligen fem olika kulturer. Jag brukar säga till amerikanerna att det som liksom verkligen någon kärlek som vi alla kan enas om, det är ju vår natur och våra värderingar. Så vi ska också exportera allting som har med hållbarhet att göra. Vi blir bäst i världen på det, har jag sagt. Mm. Och visa alla vad vi kan. Och även andra saker som handlar om mångfald och hur vi lever och hur vi tar hand om vår natur och allt möjligt. Och sen kapsla in det faktiskt i någonting väldigt digitalt, interaktivt och high tech. Så att vi kommer egentligen, den här traditionella tidningen, papperstidningen, kommer vi ha, göra om den, paketera den annorlunda, sälja den annorlunda, och sen så kommer det faktiskt huvuddelen av arbetet som kommer dagligen och allt det där, det kommer vara på våra plattformar. Vi ska väl ligga i framkant för egentligen Vogues framtid lite grann. Så att det här är häftigt på väldigt många olika plan.
Du ska leda helt enkelt framtidens Vogue.
Ja,
vi ser fram emot att följa detta otroligt spännande projekt med Vogue Scandinavia. Vi längtar tills allt det här lanseras.
Hela plattformen, all teknologi plus den tryckta tidningen, så att säga, det kommer vi se helt färdigt i början av nästa år.
Ja, okej. Ja, men jag förstår det. Det här är liksom en lång process. Tack snälla Martina, och vi önskar dig all lycka. Vi kommer följa dig, och ett stort, stort grattis från oss till dig.
Tack snälla Ebba och Emilia. Tack.
Tack.
Ja, men gud, så spännande Emilia. Vad peppad och glad hon givetvis låter. Och vad spännande vi tycker att detta ska bli att följa.
Ja.
Eller hur?
Det ska bli så roligt. Alltså, för oss är ju ändå Vogue en modebibel av rang. Ja. Och att vi nu äntligen får liksom en skandinavisk Vogue-titel tycker jag känns otroligt stort.
Ja.
Och jag känner så här, Martina, hon kan verkligen pull this off. Liksom. Ja. Det är,
eller så här,
rätt kvinna på
rätt
plats.
Är det någon som kan lyckas med detta ändå tunga uppdrag, ja, så är det ju Martina. Och är det någon som kan lyckas med det tunga uppdrag att försöka pressa henne på lite mer om detta, som ju hon förstås måste vara väldigt hemlighetsfull om, så är det väl ändå jag.
Vem är det?
Det är väl ändå jag. Ja,
har du en plan?
Jag har en plan. Jag skickade ganska snabbt då liksom ett meddelande till Martina och sa, som jag vet att hon ändå är i krokarna av Falsterbo ibland, och bjöd in henne på lite iskallt bubbel här i trädgården när hon har vägarna förbi, för hon har ju familj och släkt och så här nere. Vad hon inte vet är ju att jag vill ju bara pumpa henne på ännu mer. Det kan bli liksom en...
Att du... Och hon vet inte att du har riggat en poddstudio.
Exakt, det blir en hemlig lifestyle. Men underbart. Och man älskar ju Martinas framfart i allt hon gör. Det skulle bli så roligt att följa detta. Hon är en stark kvinna. Jag tycker också att det blir spännande att se vad för starka kvinnor hon kommer välja att lyfta fram på omslaget, inte minst, eller hur?
Verkligen. Jag tänker just så här, det är spännande att det inte bara alltid måste vara modekoppling, utan att det är starka kvinnor från politiken, kulturen, alltså jag tänker Michelle Obama, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Beyoncé. Jag menar, listan är oändlig på inspirerande kvinnor som vi har sett pryda Vogue genom åren. Vilka blir de i skandinavisk tappning, undrar man då?
Ja, alltså, nej, men jag tänker ju inte minst, det vore ju fantastiskt att se the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, eller hur? Som ju, tror jag, har antingen har hon ett modintresse, eller så har hon bara haft vett att anlita en bra stylist, för hon är alltid mycket välklädd. Jag tänker också på Finlands Sanna Marin, heter hon, eller hur? Sanna Marin. Det vore ju häftigt, och förstås lite kunglig flärd.
Ja, absolut. Ett samlat kungligt omslag har varit häftigt.
Ja, det. Fast det är ju lite Vanity Fair egentligen.
Ja, men precis som jag tänker då, att det kanske kan bli någon sån liten härlig tag. Vi får se. Det
liksom Estelle, Margrethe, Mette-Marit.
Ja,
en lite så här spännande kombination.
Ja, kanske.
Ingrid, Alexandra. Åh.
Ja, det blir väldigt coolt det här. Gunnel Stordalen känner jag spontant, skulle gärna se. Ja, det finns många kvinnor. Det blir roligt i alla fall.
Otroligt spännande. Jag tänker också mycket på, för mig blir detta som ändå själv gammal chefredaktör för Veckorevyn, inte minst, som ju förvisso inte hade liksom Condé Nast i ryggen, men väl Bonnier och en väldigt lång historia. Så tänker jag också mycket på liksom jobbet chefredaktör, och ändå det lite magiska skimmer som ändå finns kring det jobbet än idag, trots att det ju är föråldrat på många vis. Liksom. Å ena sidan inte. Men,
jag har en fråga där. När du liksom tog dig an då chefredaktörsjobbet som, eller på Veckorevyn, visste du vad som väntade? Hade du kunnat i din vildaste fantasi förstå? För det, menar, man tänker att det är jätteglammigt och att man, du sitter där och väljer vem som ska vara på omslaget och lite innehåll, men det är så mycket mer. Det är personalansvar, det är liksom strategier, det är så mycket, eller hur?
Jo, nej, men det är ju...
Som ingår i rollen.
Det är det ju. Ja, men det hade jag nog ändå liksom en föraning, eftersom jag ändå hade chefat över Expressen Fredag och lämningar och deadlines och budget och fotoavtal och wheela och deala fram och tillbaka med väldigt mycket människor. Så det hade jag liksom koll på, att det är ju snarare ett koordinatorjobb, ett projektledarjobb.
Mm. Ett vd-jobb.
Ja, men lite så. Och som alla jobb liksom, kan det vara extremt busy ibland. Och ett chefsredaktörjobb går ju väldigt mycket i vågor utifrån nummer. Liksom. Mm. Så man har extremt hektiska perioder precis innan lämning. Mm. Men det har ändå, vilket man väl får tacka Anna Wintour för också, tänker jag. Det har ändå fortfarande det liksom magiska skimret. Och Martina för all del också. Som ändå, men alla som har följt om när Sverige genom åren och hennes karriär liksom ser ju framför sig, när man blundar, hennes kontor där hon sitter där med liksom de högklackade skorna på prydliga rader och ett underbart glammigt skrivbord och jobbar stenhårt, vilket alla som jobbat med Martina också kan intyga att hon gör. Verkligen.
Hon är en perfektionist av rang, verkligen.
Ja, och någonstans där Devil Wears Prada ska man inte heller underskatta, eller hur? Dramatiseringen kring detta. Jag tänker också på, jag var ju på den här otroligt häftiga utställningen i Paris, som jag tror att du tipsade mig om.
Ja, men berätta, för jag hann ju aldrig dit.
Nej, och det var ju egentligen för alla oss som älskade Dior-utställningen, Balenciaga-utställningen, så var ju detta en modutställning som utgick då från Vogues ärkerival, alltså Harper's Bazaar, och tidningens historia. Och det var så... vi fastnade i, och till och med Johan som var med mig, eller till och med, han tycker också sånt är kul, men vi trodde att vi skulle gå en sväng och så fastnade vi där nästan i timmar. Och det är så spännande, för att det här var ju en tidning som startades av Harper Brothers, såklart, men ändå ett jobb som redan då har drivits av starka kvinnor. Det var, tror jag, liksom mitten mellan slutet 1800-talet, så anställde de då Mary Louise Booth, som var journalist och historiker och feminist före sin tid, alltså 1800-tal. Och hon fick då ta sig an tidningen och blev en av de bäst betalda kvinnorna av sin tid.
Oh, wow.
Det här var ju liksom ett sånt, och den första kvinnliga chefredaktören, ett sånt powerjobb. Hon var feminist, hon blandade in litteratur, politik, samtid med mode. Och numren sålde förstås slut på direkten. Och det tycker jag är så häftigt, därför att alla som faktiskt har läst modetidningar och Vanity Fair vet ju att det är också en plats där författare, debattörer, feminister har fått plats att skriva om saker som de kanske faktiskt inte får rum för. Och det är också så här, idag så kopplar man modetidningar så mycket med omslagen som vi pratade om. Men här var det ju alltid illustrationer på omslagen, och så sakta så kröpte in mer foton in i. Jag tror att det var 30-talet så kom då första fotoomslaget på Harper's Bazaar. Och då var det en liten detaljbild, givetvis svartbit, med en kvinnohand.
Nej, gud vad roligt.
Och sen så tog ju Carmel Snow över, som just under sin tid var ju liksom maktfaktor nummer ett. Ännu en sån otroligt häftig kvinna. Man måste googla henne och se då hur hon sitter på front row. Alltså hon var ju dåtidens Anna Wintour, Carmel Snow. Också en sån här stenhårt arbetande kvinna med en stålblick. Hon tittar liksom över sina glasögon, sitter på front row i Paris på kulturvisningarna. De trivs allra bäst. Och ser så sträng ut, men var ju så otroligt begåvad. Hon hade ju liksom talangen att upptäcka talang, helt enkelt.
Ja.
Trebarnsmamma, hardworking, reste och var ju faktiskt också, det var ju hon som i princip, man ska inte säga upptäckte, men hon var ju den som verkligen stöttade och hjälpte Christian Dior väldigt tidigt. Och också hon som faktiskt, Carmel Snow var ju den som satte uttrycket the new look och skrev in det i historieböckerna.
Ja, precis. Så coolt, så himla...
1947.
Och även, jag tänker även att Diana Reeland var ju också på, som mode, innan hon blev chefredaktör på Vogue, så amerikanska Vogue, så var hon ju modechef på Harper's Bazaar, eller hur? På 30-talet typ.
Ja, nej, men det har ju alltid varit de som har battlat med varandra. Liksom.
Vilka kvinnor ändå det här har varit, det är så häftigt.
Och jag måste också säga, det var så härligt, kommer ihåg, det var ett stort citat som de hade satt upp från då Carmen Snow, för att hon var ju då, satt ju liksom på två stolar kan man säga. Hon var ju chefredaktör på tidningen som bevakade mode, men hon var ju också liksom i modevärlden verkligen. Och då hade hon ju tydligen sagt då i februari 47 på den här Dior-visningen, så här klassiskt citat: God help those who bought before they saw Dior. This changes everything.
Alltså bra.
Gud hjälper de som har köpt några kläder innan det här. Det är ju liksom synd om dem. Och det älskar man ju så mycket. Och sen så stöttade hon ju Balenciaga väldigt mycket efter Dior. Och liksom han klädde henne själv. Och hon spelade en jätteviktig roll i hans karriär också.
Mm.
Och första gången de hade en skådis på omslaget, vet du vad det var?
Nej.
Nej, det vet man inte innan man... Det visste inte jag heller innan jag var på den här utställningen. Men då kom man in i ett rum. Då har de liksom ett stort vitmålat stenrum. Och så har de bara en hel vägg med det här omslaget från 1956. Där Audrey Hepburn på porträttbild i... Tror jag måste ju vara ett Givenchy. Och så har den här stråhatten på sig och är svept in i en blomstersal. Alltså det var det första skådisomslaget. Ja, häftigt.
Ja, men det är klart att om det är någon som skulle pryda det, så är det Audrey Hepburn såklart. Ja. Gud vad häftigt, vad kul.
Ja, och sen så kom, efter det så kom liksom kronologiskt, förlåt jag kan sluta här nu.
Nej, men
det
är ju
också. För det var så kul. För jag har jobbat så mycket med omslag, och jag minns ju liksom hur vi laborerade på Expressen Fredag. Vågar vi ha en kille? Jag var så här, ja vi måste ha Håkan Hellström. Ja, det sålde dåligt. Ja, nej, men måste prova igen. Måste vi, alltså redan då testa på något sätt, så försökte man ju verkligen ändå jobba med liksom någon slags mångfald, men det är banne mig inte lätt när man jobbar i en bransch där det helt enkelt då på min tid på Expressen Fredag, även på Veckorvyn, var Jessica Simpson och Paris Hilton som sålde dubbelt så mycket tidningar som alla andra. Sen fick man jobba med det på andra sätt, men det liksom var ju tufft. Och här kunde man ju se då på Harper's Bazaar, så roligt när man vandrade genom 70-talet, när liksom kändisporträtten började komma, 80-talet, när liksom närbilden på Brooke Shields, Andy McDowell, Isabella Rossellini, du kan tänka dig med liksom så här lite nästan brunröda läppstift, Cindy Crawford, liksom hela den eran, och sen liksom bomben när Madonna på 80-talet första gången kom på omslaget, och såklart så här rockar runt allting på ett härligt sätt.
Man älskar ju ändå att Harper's Bazaar skriver historia igen. De anlitade den väldigt, väldigt kunniga moderedaktören som var tidigare på Vanity Fair. Samira Nasser som chefredaktör för då Harper's Bazaar US, som är då den första svarta chefredaktören. Och det här skapade också rubriker, och så här sa hon själv.
Hi everyone, my name is Samira Nasser and I'm excited to introduce myself to you as the new editor-in-chief of Harper's Bazaar. At this particular moment in our nation's history, I am honored to be at the helm of such an iconic brand. As the proud daughter of a Lebanese father and Trinidadian mother, my worldview is expansive and is anchored in the belief that representation matters. My lens by nature is colorful, and so it is important to me to begin a new chapter in Bazaar's history by shining a light on all individuals who I believe are the inspiring voices of our time. I will work to give all voices a platform to tell stories that would never have been told.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Alltså, vi har pratat många gånger, Emilia, om de underbara blomsterapplikationerna. Som man älskar detta.
Det är fantastiskt.
Och som man älskade när man såg detta, när jag såg detta första gången i Stockholm Studios nysläppta kollektion Floral Burst, som alltså finns hos vår partner MQ. Och jag måste säga att de har också tolkat den här trenden på ett sånt underbart sätt, för den här kollektionen, Floral Burst, innehåller ju delvis stilrena linneplagg. Ett material man älskar så mycket och som bara är fest och vår för mig också. Som enkelt går att mixa och matcha med varandra. Men sen också, just när man adderar de här blomsterapplikationerna, det är liksom en match made in heaven helt enkelt.
Men det är så fint. Alltså jag känner bara, kan vi prata lite om den sextilrosa bustén med just då blomsterapplikationen på? Så fint tänker jag också, till den här matchande kjolen som ett set. Eller varför liksom inte bara ha på sig bustén till ett par coola jeans, en härlig klack.
Eller den beigea bustén. Men så här är det, Emilia, vi kan hålla på. Det bästa, det är ju att när man har lyssnat klart på podden så går man in till sin närmaste MQ-butik eller på mq.se för att spana in detta ljuvliga som vi pratar om, Floral Burst, eller bara för att hitta liksom sin favorit som lyfter looken. Tack, MQ. Okej, Emilia, vi måste fortsätta med en fråga som damp ner i min inbox, som jag helt och fullt bollar över till dig av någon anledning.
Okej.
Jag känner att detta är inte mitt territory, men så här låter den. Apropå er stora badmodepodd, härligt att så många lyssnar på den för övrigt. Den
så
finns fortfarande
kul.
Kvar.
Ja.
En reflektion över bikinimode och mer specifikt stringtrosan som dykt upp på senare år. Har för mig att den varit modern förr, men var det typ 80-tal? Jag kan inte säga att jag gillar den, men jag är nyfiken på era tankar. Jag är nyfiken på Emilias tankar.
Right.
Vad väcker stringbikinitrosan på stranden hos dig? Yay or nej? Utveckla gärna.
Ja, tack för att jag fick ta den här bollen. Men om jag bara rent personligt då, på ett personligt plan, kommer man se mig i stringbikini så är svaret absolut nej. Det kommer inte bli
det kommer inte bli ett yay
på mig.
Vänta lite. Kan du säga aldrig, aldrig? För det säger inte du om så mycket.
Jo, jag kan säga aldrig, aldrig.
Mm.
Och det är inte så här, alltså jag tror att det har att göra med lite olika saker. Jag skulle inte känna mig bekväm med det, tror jag. Och för mig är det verkligen 100% det viktigaste när jag är på stranden, att jag känner mig bekväm. Jag har ganska små bikinitrosor som min pappa faktiskt påpekade när jag kom till lunchen i min restbikini på landet. Han bara, kan du inte köpa en ännu mindre storlek? De är ganska små liksom. Jag köper ju en storlek mindre i bikinitrosor än vad jag egentligen har.
Så jag köper det. Ja, jag köper det. Men gud vad obekvämt.
Nej, men den kan man ju justera, men den blir liksom inte, den täcker inte hela skinkpartiet.
Ja.
Så den är ju lite mer brasiliansk, men den är absolut ingen string.
Nej. Men så tycker du inte den liksom åker in då?
Nej, det gör den inte. För det är en lågt skuren sådan, så att det, liksom, det krävs att man är lite så här, har lite koll på alltså, växthuset där nere.
Ja.
Så, det kan inte liksom växa uppåt naven, om man säger så. Så det får man ha koll på. Men annars så sitter den på, så den är skön. Men det är bara att den, är liksom, den täcker inte hela rumpan.
Mm.
Och det vill ju faktiskt en del ha. Alltså, jag tänker också hela 50-tals bikinimodet som vi har pratat om och sådär, som ju faktiskt gör det. Men nej, jag kommer inte ha stringbikini.
Okej. Men är det en trend?
Ja, det är absolut en trend. För jag tror att det har att göra med hela den här 80-talstrenden som vi ser.
Ah.
Så att jag tror absolut att vi kommer se det. Jag är övertygad om att vi kommer se det rätt mycket. Jag har redan sett det liksom flimra förbi mitt Instagram-flöde bara den senaste veckan här. Liksom när det har varit så härligt väder och folk har badat på stränder och klipper och annat. Så är det rätt mycket minimala, nästintill stringbikinis.
Ja, spännande.
I liksom neonfärger. Och jag älskar att se det på andra. Jag dömer absolut inte på något sätt att det här är fel. Men just för min kropp, för mig, så säger jag nej.
Mm.
Jag tänker inte ens fråga vad du säger.
Jag väntade på det. Så härligt, jag bara, när kommer den? Nej, det är inte min grej riktigt. Det är inte min grej. Men Amori då, vad tycker han att du ska ha? För jag får komma ihåg, det här blev ju en ganska stor debatt i Sex & Stil på den. Var det förra sommaren?
Ja.
Med hans instick, kommer du ihåg det? Vi fick upprörda mejl om detta.
Ja, precis. Folk blev verkligen upprörda. Nej, men han har nu fått en ny liten obsession. Han gillar ju då lite mindre bikinibyxor, liksom så. Det tycker
han. Men då har ju han fått som han vill den här sommaren.
Ja, men jag har ju alltid haft det. Det är liksom,
ja, men
jag
vad var det? För det var någonting förra sommaren när han tyckte det skulle ha ännu mindre.
Ja, nej, men då, precis. Ja, jag kommer ju aldrig gå. Alltså, han skulle nog tycka att det var ganska härligt med en sån här halv bikinistring. Alltså, han skulle inte ha några problem med jag hade på med det.
Nej.
Han tycker liksom att han gillar rumpor liksom. Han tycker de är fina. Det måste inte vara vältränat. Förstår du? Det är bara så här, han tycker typ att det är så här härligt med när man visar rumpan. Det kan ju han tycka. Och jag kommer ju faktiskt bara, nu har jag hittat min perfekta bikinimodell, så jag kommer inte ändra det. Men däremot så hade jag på mig en badret häromdagen på landet som var liksom lite mer, du vet, ja, men lite mer 50-tal i själva liksom skärningen vid låren. Mm. Så en lägre skärning.
Var det när du fotade Zalando-bilderna?
Ja, precis. Exakt. Ja. Då hade jag en sån som jag tycker är supersnygg, som en sån här klassisk baddräktsmodell.
Så fin.
Ja, och han bara, nej, alltså vet du vad? Jag tycker att du har så här lite 80-talskropp liksom. Vilket i och för sig jag har. Jag har liksom byst och lite kurvor och sådär. Han bara, alltså, jag vet inte vad. Man kan benämna att man har 90-80-tals eller
jo, whatever. Du har nog det lite. Du har för mig det.
Men lite mer så, liksom så här, lite sportigare kanske kropp. Än att jag är inte någon tunn sak och jag är inte mega kurvig liksom. Men då så menar han då på att då tycker han att jag ska ha en sån riktigt högt skuren som går liksom nästan över höftbenen. Och då säger jag bara, men vet du vad, köp en sån till mig så provar jag.
Ja.
För att jag kan precis tänka mig att jag kommer gilla det. Det, är liksom, det har jag nog inga problem med.
Jättebra. Vet du, men Johan har också ett veto i podden.
Har han sagt det?
Nej, han lyssnade på tåget ner till Skåne och bara så här, alltså, det är ju helt okej att prata om mig, men jag köpte faktiskt den där långvärmbadbyxorna själv.
Såklart att han gjorde.
Och det är så typiskt mig. Du vet, så man kände så här, men jag kommer ihåg det, så att nog var det jag som köpte dem. Nej, det var det tydligen inte. Nu är denna rätt med här. Apropå, hade jag varit
bra.
En tidning och hade jag varit chefredaktör så hade jag lagt det här väldigt, väldigt litet långt ner i en spalt någonstans. Rättelse.
Johan
Kleberg köpte sina långvarmbadbrallor själv.
Bra. Jag har också då en liten följdfråga på det. Kommer han ha på sig Speedos?
Nej, det kommer han inte, men han är väldigt nöjd med sina korta badbyxor. Nu har han faktiskt ett par som han gillar som jag har köpt. Han var väldigt nöjd med att vi ändå i den här stora badmodepodden också inkluderade män och att vi gillade den här kortbrallan liksom.
Ja, men han hade inga kommentarer på dina bikinis och huruvida du skulle komma ut i vassen eller inte. Jag har inte sett det hända ännu.
Nej, det hade han inte. Han är nog lite uppgiven där. Han tycker liksom att just nu så sitter jag inte ens i vassen, utan jag sitter ganska mycket i huset och jobbar faktiskt. Eftersom jag då fick påminna honom lite grann om att så här, ja, jag är här nere i Skåne, det är underbart. Men jag jobbar ju fortfarande.
Mm.
Man blir lite lätt lurad och tänker att så här,
nu är det semester.
Jag hinner en timme tennis på lunchen. Det gör jag och det är underbart. Men det är också en stress i kroppen över att jag fortfarande jobbar men är i min, på vår semesterparadisplats. Liksom. Ja. Du förstår, det är inte så lätt. Det är lite som för dig när du sitter där i Saint-Tropez. Alla liksom, åh, nu ska vi åka till stranden. Du och jag, man behöver jobba, man behöver stämma av, man ska podda. Man slits lite emellan det. Mm. Och sen är det också det underbara med vårt jobb. Någonstans.
Att man kan plocka med det.
Att man kan plocka med det och att man ändå kan ha en urlång sommar. Men ja, det är också jobb. Så jag är lite i sån stressfas just nu.
Ja, ja.
Så jag är inte i vassen, jag är i huset.
Jag faktiskt gjorde en liten hommage till dig på min Instagram där jag faktiskt visade ett litet hopp i bikini. Ja, och du gjorde det i slow motion också, vilket gör att man ser allting väldigt tydligt.
Det var ett så snyggt hopp. Alltså jag skulle aldrig kunna hoppa så snyggt. Jag är nästan så att jag fortfarande hoppar, du vet, och vill hålla för näsan.
Ja, som Amori, han gör också det. Han har ena handen upp i luften och så har den andra på näsan. Det är det roligaste jag vet.
Man kan tycka att när man liksom närmar sig 40 med ganska stormsteg varje dag som går, att man inte behöver hålla för näsan längre.
Men, ja, nej.
Och jag gör till, nej, men det är riktigt. Nej, jag vill träna till ett snyggt hopp, det ska jag göra.
Alltså jag vill kontra också... Jag vill lära mig ett fantastiskt dyk någon gång i mitt liv.
Vad snyggt.
Ett Sofie Farman-dyk vill
precis,
jag lära mig.
Precis, jag såg också det och tänkte så här, åh vad snyggt hon dyker.
Ja, jag vill så lära mig snyggt. Ett Sofie Farman-dyk. Alltså det tycker jag är höjden av coolhet.
Ja, jag träffade ju på Sara Sjöström här nere och tog en fika med henne.
Ja, vad kul!
Ja, jättekul, hon hälsade så mycket. Och hon sa ju lite så här på skoj, hon var helt Falsterbo förälskad, så roligt. Och skulle komma tillbaka, hon hade en kompis som bodde här, så hon var här med sin kille och de bara såg så härligt relaxade ut och Marianne satt där med väldigt, väldigt stora ögon.
Ja, såklart, vad härligt.
Det var ett fint ögonblick, hon var så, så glad, Marianne.
Ja, gud,
vad
underbart.
Kunde inte sluta prata om det efteråt. Mamma, nej. Hon var så stark. Jag bara, ja Marianne, träna. Och så hade hon också så här, som jag inte ens tänkte på. Mamma, tänkte du på att det är precis bredvid henne så låg singlasögonen och tävlingsbaddräkten? Hon hade ju de grejerna där.
Nej,
jag tänkte inte på det, men... ja,
gud,
så var det fint.
Alltså, vad fint att ni fick... Alltså, Marianne fick vara med också. Alltså, det måste vara så stort för henne.
Nej, men det var kul. Och så fick jag liksom knuffa på Marianne, för att hon har ju då 600 delar kvar och kapa till en guldtid på bröstsim eller vad det nu är. Mm. Och så vet jag att hon har liksom varit lite så här, hon vill det. Så här, men fråga nu. Hon bara, nej, jag bara, fråga nu. Jag vet, jag var den där mamman som var så här, fråga nu.
Bra tycker jag.
Ja, och så frågade hon, då var Sara otroligt schysst och var så här, okej, men vet du vad, 600 delar Marianne, det är inte mycket. Det tar du igen bara på att få lite bättre skjuts ifrån, liksom, du vet, när du dyker. Eller att du liksom sträcker ut fingrarna när du slår i kaklet istället för att göra det med handflatan. Där har du dina 600 delar.
Gud, så blir hon peppad. Så bra. Åh, vad bra. Alltså, apropå simning kan jag säga, vi håller på att kämpa med Baltasars simning här nu. Det är inte helt lätt faktiskt, man glömmer bort det där. Och hur viktigt det blir ändå, som man känner på sommaren med barnen, att de faktiskt ska kunna simma när man rör sig på brygger och stränder och annat. Det är liksom den paniken som man känner. Men han simmar ju bara under vattnet, vilket är rätt spännande. Så han simmar jättebra, men bara under vattnet. Och det här är liksom, jag kan inte få honom att liksom simma ovanför vattenytan. Så att i helgen hade vi hemma hos pappamma en jätteduktig tjej som faktiskt fick igenom en simlektion, Marie som hon heter. Så de fick börja träna på det här. Men man tänker så här, grejer man tar för givet själv. Liksom. Det är så stora steg i varje persons utveckling att få lära sig att simma är så speciellt.
Och första barnet var ju liksom jättehärligt att foka på, men andra barnet tycker jag är Ernst. Liksom.
Ja.
Han kommer vara 16 utan någon har tänkt på att han skulle lära sig simma. Precis. Det är så här som du vet, de säger så här, ja, de kommer ju inte ha blöja när de är 12. Mamma, hur många barn har du?
Ernst bara, mamma, jag har en plan. Sätter på sig simpuffarna.
Precis. Jag har en plan. Åh, herregud.
Men du, vi har ju också gjort en riktigt grym checklista över grejerna. Man ska liksom matcha bikinin och baddräkten med.
Ja.
Eller hur?
Ja, det har vi. Jag måste bara också säga, apropå innan vi lämnar stringbikini-debatten, att det var ju också en undersökning i Säker stilgruppen i veckan, alltså Säker stilgruppen på Facebook. Och där visas det ju ganska tydligt att de absolut flesta satsar på klassisk bikini sommar. Mm. Alltså framför då baddräkt, framför trendigare varianter, framför mindre, lite så, trekantsbikini. Och string hade jag ju inte ens med som alternativ i den undersökningen. Det kanske hade varit världens uppställning. stickare.
Ja, hur kunde du glömma string?
Hur kunde jag glömma det? Därför att det var jag som gjorde undersökningen.
Ja, men jag måste för sig bara återkomma till en grej. Det här man ska aldrig säga aldrig, som vi brukar snacka om. Ja. Det hände ju faktiskt dig igår.
Det gjorde ju det.
Ja.
Du tänker på cykelbyxan.
Cykelbyxan.
Ja.
Alltså, kan du bara förklara vad det var som hände här nu? För det här var helt underbart.
Men jag säger bara så här, hej Säker Stilpodden. Jag älskar det ni gör och ni är fantastiska. Jag har en fråga. Jag älskar leggings och har gått runt i det hela våren. Nu så försöker jag träna här på sommaren. Det går väldigt dåligt och allt håller på att haverera. Jag har ett par korta träningsshorts, men det är inte så skönt att träna i. Vad i hela friden ska jag på mig? Och jag frågar åt en kompis och nu svarar jag också att cykelbyxor blev ju lösningen.
Ja, du ser. Man ska aldrig säga aldrig.
Man ska aldrig säga aldrig.
Kan och vi bara konstatera det nu?
Ja, verkligen. Och jag liksom fick lite feeling och gick runt i dem hemma sen på dagen.
Ja, jag kan tänka mig
fick
det.
Lite blickar från Johan. Jag kan inte tänka vad mig de sa.
En lång tröja över det, en lång typ t-shirt.
Eller en kort.
Sneakers. Ja, det är också magtröja.
Jag hade en t-shirt till. Ah. Men jag skulle säga tricket med mina cykelbyxor här då, det är att de är mörkt midnattsblå svarta från Tryst, Vilhelmina, som vi båda känner. Svensk märke. Och så går de liksom på knät, det gillade jag. Inte mitt på låret, för det var alltså, hela grejen.
Ebba, har du på dem nu?
Nej, det har jag inte. Det har jag faktiskt inte, jag lovar.
Det kändes nästan som att du hade det.
Ja, jag vet. Jag kanske kommer sätta på mig snart.
Ja, det är bra. Ja. Nej, men vet du vad? Jag känner så här... Jag blir lite sugen själv faktiskt, måste jag säga.
Eller hur?
Ja.
Eller hur?
Men just när man tränar, att det är något skönt med det. Men jag har faktiskt köpt såna här liksom lite avklippta, kortare leggings nu. Eller som leggings-shorts, du vet. Med en sån liten shortsbyxa över. Så ja, det är inte precis, en kort cykelbyxa. Shorts. Ja, precis. Det är cykelbyxa och sen ser det som fast den är kort, som du tänker dig.
Ja, och jag letade. Jag vill ha ett par sådana double shorts, men jag har liksom inte hittat några. Och det fanns var slut i min storlek och slut överallt. Så då blev det detta. Ja. Och det kanske blir lite mer av det. Och så gick jag också, jag var också på Body Pump. Det var kanske det.
Ja!
Alltså Body Pump och cykelbyxor, det kändes väldigt kompatibelt.
Bra där.
Du vet, det var liksom... var inte dumt. Nu kör vi checklistan som då handlar om hur man stylar bikinin och baddräkten bäst.
Mm. Älskar. Vita skjortan och kaftanen. Alltså det finns inget bättre än att bara liksom svepa in sig i det här, dra till stranden. Allt är stilsäkert, funkar jämt.
Så bra.
Jag har inte invigt min kaftan ännu, men jag kommer göra det nästa vecka.
Mm, bra, samma här.
Så härligt.
Jag längtar. Kaftanen, alltså det är för mig, det är då semestern börjar, tror jag.
Ja, rätt.
Just nu så är det bara så här, fram och tillbaka, kaffemaskinen, sitta här och jobba, försöka vara en bra fru, lyckas halvdåligt med det, ha någon spontan granna på middag, svettas lite, hinna med träningen, ställa in träningen, jag kom för sent till pass och du vet så här, fick stå utanför glasrutorna som en surdja nu häromdagen bara för jag var stressad. Nej, men jag får inte riktigt ihop det. Nej, men kaftanen, då börjar livet.
Kaftanen är underbar, jag tycker den är... Liksom, den funkar faktiskt att sitta och jobba med i stan också när det är så här varmt som det är. Liksom, eller var man befinner sig på landet eller om man är utomlands. Men vita skjortan är också grym. Och jag måste säga att jag älskar även skjortklänningen. Alltså den går under samma kategori. Så att det är inte bara en vit skjorta som man slänger ut. Utan även skjortklänningen i alla dess liksom, material och former. Men jag har just nu faktiskt grävt fram en så här svenska Apple Tree som gör supercoola skjortor. Unisex-skjortor också, mycket herrskjortor. De har en skjorta som är som en kort kaftan fast i skjortmodell. Som är så härlig. Och den hade jag helgen och man kan liksom knäppa upp den till typ naven. Så sen är det bara liksom skjorttyg till knäna. Lång arm, fälla upp kragen och så körde jag faktiskt ett guldskärp som jag har från Prada som är i resår. Det var så här perfekt härlig look. Och så bikini eller baddräkt under det. Så att man kan liksom också leka lite med skjortan och sätta på sig ett skärp eller göra någonting lite mer stylat och kul.
Jag kände mig så här, om inte Emilia de Porrette får åka till Saint-Tropez för 1 juli så tar hon Saint-Tropez till Stockholm.
Ja, det så blir det.
Eller hur? Guldskärpet.
Jag har faktiskt, det är väldigt Saint-Tropez. Och apropå liksom nästa punkt på checklistan så har jag inte invigt dem ändå, det vill säga mina Saint-Tropez-sandaler. Men snart ska jag göra det.
Åh, hur härligt ska det bli att klappra ner för Kullerstensgatan, ner till kajen, sitta där under de röda markiserna och dricka en cappuccino.
Social distancing i och för sig då, tänker jag.
Att det kommer inte ens vara öppet, kaféerna.
Jo, det är de är faktiskt öppet, men det är tydligen väldigt så här, restriktioner. Och vi tänker faktiskt, för att vara helt ärlig, vi kommer nog hänga rätt mycket hemma i vårt lilla hus. Mm. Och vara i vår lilla dopppool. Och liksom, det får nog bli en sån typ av sommar. Men vi kan ändå vara där, vilket känns härligt.
Ja, och herregud, någon måste ändå supporta strandklubben någon gång.
Någon gång, ja, precis.
Ja, det måste ni. Ni får se hur vi när kommer dit. Och framförallt, det kommer ha en väldigt glad man.
Han är så lycklig. Han är överlycklig, så är det faktiskt.
Du får igenom lite extra rumpa i hemmapoolen.
Ja, han får lite extra sånt. Han kanske får en 80-tals baddräkt.
Ja, men det blir väl jättebra.
På mig då.
Ja. Och oavsett om man bara packar till trädgården eller om man ska iväg någonstans, så behöver man en snygg strandväska.
Mm, jag håller med. Den är perfekt, och den är också att även liksom lite jobb i stan. Jag tycker att det är helt okej att ha en strandväska i stan och stoppa ner datorn i. Bara för att känna att man är lite nästan, lite liksom ett steg närmare semestern. Jag älskar de här Loewe. Louise som jobbar med mig hade köpt den här underbara Loewe som är lite större med vitt på nu i läder. Och den är ju så ljuvlig. Istället för det här liksom bruna. Ja, men precis som den här klassiska Loewe bruna, du vet, som släpptes för några år sedan och som blev så stor. Mm. Så har de nu släppt lite varianter på den. Men i år så har de gjort det med vita läderhandtag och en vit sån här liksom läder, ett läderstycke på framtill. Man ser då Loewe-loggan. Så, så, alltså, så drömmig fin.
Åh, härligt. Bra köp där, Louise. Det låter underbart lyxigt och härligt. Solglasögonen förstås. Jag har en hel garderob nu här nere, vilket jag är så glad över, som jag har fått låna från Synoptik. Eftersom jag ska ha fotografering.
Ja, men just det. Då ska du göra det. Gud, vad härligt.
Så då passade jag på. Då tänkte jag så här, jag måste ha lite att välja mellan. Så då fick jag låna 5-6 stycken härliga oversize-par. Men alla mina är ganska stora. Det är ju det som jag gillar. Det är ju med solglasögon som är jeans någonstans. Att hitta sin modell. Och jag gillar rejält oversize. Och så lite mer cat eye och lite fadeat och sådär.
Lite retro, eller hur?
Ja, precis. Ja.
Snyggt. Alltså, jag blev ju sugen, jag pratade ju som sagt på Zalando där och körde på ett par klassiska Ray-Ban Wayfarers.
Ja, det var så snyggt.
Jag har återupptäckt det här nu, det kanske blir min sommarfavorit igen. Det är ju sådana där, tycker jag, klassiska bågar som man tröttnar lite på, så vill man köra något annat ett tag och så vidare. Men gud vad jag blev sugen på det. Jag har kört dem hela helgen nonstop, så att de kommer få
hänga. Och vilken modell?
Ja, den här Wayfarer, den större mot den största.
Ja, men större, precis.
Precis. Jag måste också ha stora bågar, så jag har köpt den allra största modellen.
Och den är väldigt snygg, tycker jag. Jag blev också sugen på den. Jag har haft några sådana, men jag vet inte fasen om de faktiskt tog slut. Alltså, du vet, jag använde dem en hel sommar och så var det styrka i dem. Så jag hade dem när jag spelade tennis, liksom överallt, eller typ två somrar. Men det är riktigt fint, och det är lite knepigt när man beställer på nätet, men då kan man ju veta att den största modellen är ju cool, tycker jag också.
Jag tror att det är 45 som jag har, om jag nu minns rätt. Så den funkar. Solhatt eller stråhatten, vad känner du för det?
Ja, jag är jättesugen. Ja. Inte minst, jag tänker nu Audrey Hepburn-omslaget 1956 av Richard Avedon.
Så härligt.
Så härligt. Även om jag inte är Audrey Hepburn 1956 någonstans eller någonting, så blir man väldigt inspirerad. Hon ser ju så härligt glamorös ut. Jättefint. Jag fick också lite medhåll här i Sextilgruppen på Facebook. Det var några som till och med ville starta ett upprop här. Därför att vi är fler som tycker att det är svårt att hitta hatt i rätt size. Alltså alla de här på H&M, olika kedjor och allt vad det är, de är ju ofta för små.
Ja, och det är oftast bara one size, så det går inte heller välja, vilket är jättetråkigt.
Eller så är det typ small eller ganska small. Så är det någon där ute som har tips, så vill jag väldigt gärna ha det, på hur man kan hitta en schysst hatt som är lite större.
Jag tänker så här, att då ska man nästan kolla herravdelningen, om man vill nu titta på kedjorna.
Ja, men det finns inte sådana modeller, du vet. Jag vill inte ha en sån herrhatt.
Du vill inte ha en herravdelningen är fedora.
Precis, de är ganska korta bretten och så ofta något band. Då, det vill jag inte ha.
Bara, det när man är helt coronaförstörd. När en hatt blir plötsligt fedora. Då har man köpt lite för mycket fedora-mat.
Alltså, jag måste säga, det var också så här första veckan jag var här nere efter midsommar. Jag tror att 2 eller 3 gånger gick jag in och ville beställa fedora.
Från Body Body.
Ja, men
kycklingsalladen.
Va? Vad är frågan om?
Men annars så, det kan man annars vara ett alternativ. Jag brukar liksom sno min svärfars härliga hattar när jag är i Schweiz.
Ja.
För han har en hel hög. Men det är ju en annan typ
men
av
look.
Men
han är målare. Han har ju dog lite mer större.
Ja, han är lite större. Precis, lite mer
eller
Van Gogh.
Eller konstnär. Ja.
Mm. Så. Han är lite det, mer Van Gogh i sin style.
Lite så. Vi fortsätter på listan och sidensjalen måste ju med.
Yes, den ska bara med. Den packas alltid med och det är lite så här, det är lätt att man glömmer lite grann, men jag tycker att det är så glammigt och härligt när man bara svänger runt den. Och jag tänker nog köra lite mer retro sidensjal i år faktiskt och köra lite, du vet, i bandanan fast liksom knyta bak till. Det är snyggt. Fint. Det är väldigt fint. Nej, men jag såg också så att man tänker att det, du kan jobba liksom svartvitt och jobba ganska grafiskt i det. Det behöver inte vara massa färger om man inte gillar det. För att det blir såklart lite mer modernt om du inte går loss på liksom, det allra liksom, knalligaste här med sprintet, om man tänker sig så. Men jag gillar både och. Jag tycker så här, just i den vita skjortklänningen så är det så härligt att addera någon typ av färg, tycker jag, i sidensjalen.
Underbart. Och när vi ändå pratar sidensjal, som ändå är ett form av solskydd, så måste vi ändå bara tillägga att man måste ha bra solskydd med sig i väskan, eller hur?
Jag har mina Barbara Sturm, Dr. Barbara Sturms sundrops som jag har i ansiktet, för där har jag alltid SPF 50. Och sen så brukar jag liksom, typ dela med barnen för kroppen, för jag tycker inte det är lika liksom, noga där. Men jag har alltid 50, no matter what, kan jag säga. Men jag älskar just de här, hennes sundrops. De är, alltså det är för mig den bästa solkrämen för ansiktet.
Nej, men och bara man hittar någonting som är riktigt bra. För jag tycker samma med ansiktet. Jag blir tokig på ändå många som man har provat genom åren, där man kanske får liksom finnar eller fet hy eller den här klistriga känslan. För att framförallt ansiktsskyddet måste ju vara en kräm som man gladligen sätter på sig på morgonen.
Verkligen.
Och gärna har året runt. Jag kör ju Vichys, den här också som har 50. Som är för mig nästan som en dagkräm eller som en ansiktskräm. Inte en dagkräm utan en ansiktskräm, men med riktigt bra och högt solskydd. Och att åter reapply.
Ja, just det.
Corona,
precis.
Jag tappar orden. Återapplicera.
Ja, återapplicera. Och tar du den även på halsen och på dekolletaget då, eller?
Och örsnibbarna, eftersom jag inte har någon solhatt.
Och vet du vad, jag sa till Amori, för jag såg på honom att han alltid glömmer det. Man måste liksom, precis framför öronen så är det liksom ett litet parti. Där måste man också komma ihåg att smörja in, för där blir man liksom rätt lite rynkig annars. För där smörjer jag. Jag är dålig på att smörja till och med min dagkräm där. Det är liksom konstiga partier i ansiktet där man inte riktigt kommer åt. Så att man måste verkligen se till att smörja ordentligt.
Men vi får återkomma till detta, för vi har ju faktiskt, vi har samlat ihop ett gäng frågor också till en stor beautypodd.
Det blir härligt. Det blir härligt.
Får jag slänga in en grej här på listan bara? Apropå ditt guldskärp. Ett strandsmycke.
Jag tycker det. Absolut så hemma där. Ett härligt halsband, några stora örhängen. Någonting sånt. Det är ju liksom, jag har ju funderat på hur jag ska göra, eftersom jag alltid har mina härliga kedjor. Min Hermes-kedja och jag har lite Blue Billy, någon härlig guldkedja och så vidare. Sådär. Tänker, hur ska jag kunna göra det här på stranden? För jag har ju den här drömmen om att liksom kliva ur vattnet, eller ur havet, med en kedja runt halsen. Men man förstör ju dem då. De klarar ju inte det.
Du har lovat mig det också.
Jag vet att jag skulle göra det.
Ja.
Men jag känner att jag kan inte liksom lova det och sen förstöra mina juveler.
Nej, det vill jag inte stå för. Men då är det... En annan sak som vi har lovat, det är ju vår redrömköpslista.
Ja, den kommer också.
Kan vi få återkomma till den? För jag känner att jag har den i ett dokument, mina anteckningar.
Ja.
Och det är en sån härlig lista. Men jag är inte helt färdig. Och så kommer det bara mer rea.
Ja, men jag, den kommer. Jag har redan börjat skissa på den. En annan grej då som jag bara vill påminna om. Har du en schysst badhandduk?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja, bra.
Du bara, har du det?
Jag tänkte så här, för antingen tycker jag att badhanddukarna ska vara så här, du vet, 25 år gamla, lite uttvättade, så här härligt, lite patina, så här coolt.
Randiga.
Lite som, ja, men precis, lite som badrockarna tänker jag i Torekov, som folk kommer att säga. Man får inte komma i en ny badrock. Alltså jag gillar den tanken att det är så. Så det tycker jag då. Eller så ska den vara så här härligt fluffig och riktigt stor måste den vara.
Vad hade du, någon härlig totem?
Ja, jag har en härlig totem. Men jag var även inne och spannade lite Millenotti nu som hade superhärlig. Jag skulle liksom vilja ha någon ljusblå eller någonting annat så till min väldigt monokroma beachlook.
Ja, och nu är Johan som en osalig anda här utanför. Han bara vandrar utanför. Det är så att han vill komma in i det här rummet. Nej, men du vet, jag vet inte vad han vill.
Han vill in.
Nu håller han på med att slamra med kastruller och allting. Han vet ju att jag poddar.
Ja, men det är typiskt. Det är typiskt.
For God's sake.
Ja, jag har gömt mig. Ja, men badhandduken tycker jag är viktigt. Sen också tycker jag en härlig bok, en podd i öronen, Storytel, alltid bra.
Mm.
Och förstås, tycker jag då, när man ska ta den här perfekta liksom, strand- eller klippbilden med det här... nu har jag fått corona och tappat det. Med vad heter det för någonting? När man ska plåta av ett härligt stilleben.
Stilleben, ja, stilleben.
Ja. Då vill man ha en handduk, man vill ha en basnerad glasögon, något bra solskydd och förstås en glossy, härlig modetidning.
Ja, och en vattenflaska tycker jag är snyggt också.
Ja, det är också bra, precis.
Till, alltså det perfekta Instagram-stillebenet.
Ja, precis.
Modetidningen är viktig där, gärna en Harper's Bazaar, tänker jag.
Ja, jag tänker jag också.
Eller Svenska L.
Svenska L, såklart.
Uppslaget den är med stillcoachen när vi leder på rätt sida.
Ja, men alltså Svenska L ska alltid följa med.
Mm, så det blir bara. Också spännande. Gud, alltså det händer. Jag tänker på det vi började med någonstans. Att det liksom ändå, det kommer ju ändå vara så. Det tror jag alla i den här branschen ändå, tidningsbranschen, det säger man liksom alltid åtminstone att det är härligt med konkurrens. Det gör att alla steppar upp liksom.
Ja, men då tänker jag så här, nu har vi L, vi har Damernas, vi har Styleby, vi har Plas. Vi har många bra modetidningar i Sverige. Och det blir kul att det blir en skandinavisk titel som också kommer till. För det kommer vara något annat. Det kommer inte bara vara helt svenskt.
Nej, och så här kan man väl också då säga att det måste vara någonting annat.
Mm.
För att det är ju enormt tufft. Alltså precis som att hela lyxindustrin just nu är i total kris. För att vanligtvis så brukar ju Paris finaste gator och alla modehuvudstäders gator vara fyllda av turister från Asien, inte minst. De är inte här i år.
Nej, precis.
Det är ju liksom en fullständig luxury industry-kris. Och den drabbar ju förstås i direkt förlängning modetidningarna. Som lever på annonser och förstås också försäljning. Så det är, ja, det är modigt tycker jag att starta ett nytt projekt i såna här tider. Och det ställer extremt höga krav på att göra någonting väldigt digitalt, väldigt modernt. Och att verkligen få med sig fans och följare från dag ett. Liksom. Mm. För det är ju någonstans det som ändå är det föråldrade med tidningar. Att de är underbara, men vi använder dem idag till stor del som ett... som en snygg rekvisita, och de har liksom inte från början haft med sig fansen som en influencer har.
Nej,
och det är ju det som är det svåra. De har liksom en distans, det är långa ledtider, som i hela modvärlden liksom. Att det sitter en utvald elit på en front row flera månader i förväg och ser plagg som folk sen inte kan köpa på väldigt lång tid. Allt det där. Har EU liksom ett kretslopp som måste förnyas.
Och jag tänker ändå, men nu att jag nu bloggar på L och har varit där länge som profil, så tänker jag ändå att även L som är en sån gammal titel har ju gjort ett otroligt förvandlingsarbete med en annan fantastisk kvinna, Sia Jansson, som chefredaktör, som klev på här för några år sedan. Och alltså, det blir ju så, man måste vara med digital. Det har också blivit väldigt, väldigt viktigt vilka profiler som kopplas samman med tidningen och så vidare på plattformen där. Alltså, det blir ytterligare affär någonstans.
Så det är, och Sia är ju fenomenal på detta.
Hon är fenomenal, och hon också tycker jag är otroligt duktig på att liksom ändå belysa svenskt mode och är en sån liksom otroligt stark röst där någonstans. För det tycker jag ändå är det som känns roligt, och därför för mig är det viktigt att vi har modetidningar ändå, oavsett om de är i pappersformat eller om de är digitala. Att vi har ju också en otrolig... alltså, det finns mycket kreativitet, det finns så mycket talang i det här landet som jag är väldigt stolt över, som vi är väldigt stolta över, som man ändå vill ska få plats och få synas någonstans i ett annat format än i sociala medier och i rent digitalt. Sådär. Det blir ju någonting när man kan skapa en modestory liksom, på ett annat sätt. Så att man vill inte att det ska försvinna, och det finns så många duktiga kreatörer, stylister, fotografer, allt det där som man ju älskar att få följa.
Men jag tror också någonstans, de kommer ju inte försvinna om de lyckas hålla sig själva relevanta och lyckas
precis.
Nå ut.
Ja, det är så det är.
Lite så är det ju. Och hur tror du det kommer bli, helt kort bara, så här, hur kommer det bli då i augusti, september med alla modeveckor? Nej, nu vandrar han här.
Nej, han vandrar. Han har en plan.
Han har en plan, vet jag.
Nej, men jag tror att det fortfarande debatteras jättemycket huruvida det här kommer bli. I Sverige så blir det ju spännande, för vi kommer ju ha en digital modevecka. Vilket jag ser väldigt mycket framåt faktiskt, att följa hur det kommer till sig. Och återigen, vi är ju alltid först liksom, med det är liksom, med techlösningar, det är innovativa och så vidare. Så att jag tror att det här kan bli spännande.
Men hur blir det då?
Jag kan berätta lite mer om det sen. Jag ska bestämma det möte idag. Så jag kan följa upp detta.
Ja, men det får du följa upp. Men de har släppt det lite, kom ut, jag fick ett pressmeddelande i alla fall om att det skulle livestreamas digitala seminarier och visningar.
Ja, det kommer att vara dels väldigt spännande samtal förstås som kommer modereras av extremt kunniga, duktiga personer. Men sen också tänker jag att man kan jobba med presentationer. Det blir lättare för mindre modedesigners och modeföretag att också kunna presentera på sitt sätt. Så på det sättet så gillar man det och man kommer komma väldigt nära, tycker jag. För det gör man ju när man sitter i ett sånt liveformat. Och jag har ju älskat det nu under hela coronatiden när folk har livesänt och streamat liksom från sina olika kanaler. Där man verkligen får se plagg, kollektioner på nära håll. Det är fantastiskt, det är ett otroligt bra tillfälle att göra det här nu. När vi ändå är så inkörda på det. För någonstans kan man tänka så här, ja det är ju fantastiskt med modeveckor och det har ju också ett syfte förstås. Men frågan är hur hållbart är det i längden? Det är otroligt mycket pengar som läggs ner, folk reser över hela jordklotet, alltså är det verkligen framtiden någonstans? Och det är väl där, och det är väl där tror jag idag som modeföretagen står, att man känner så här, okej, det här har alltid varit så, det är en tradition, folk älskar att följa, idag kan ju alla följa med att de också blir digitala och man kan se liksom kollektionerna online direkt eftersom de har släppts och visats, men frågan är hur måste det göras med publik? Måste pressen vara där på plats? Det är väl den stora frågan som man ändå inte har liksom lyckats hitta ett vettigt svar på.
Mm. Ja, spännande. Och hur långt kommer det dröja innan det återhämtar sig med, inte minst då, som jag sa där, med alla butiker som ekar tomma nu eftersom turisterna inte har kommit från Asien framförallt, som ändå står för en sån enormt stor och viktig marknad för de här alla luxury brands.
Verkligen.
Kommer det, menar, det kommer ju inte återhämta sig till hösten. Kommer det dröja ett år? Vad kommer det påverka? Kommer det bli färre butiker? Kommer utbudet bli ett annat? Kommer modevärlden liksom få anpassa sig efter hur våra nya liv ser ut? Det faktum att vi kanske inte kommer använda sidenblusar på samma sätt som vi har gjort. Alltså, så jag menar, det är ju så spännande. Herregud! Vi får hoppas att det finns en plan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.